Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Företagskultur. En fråga om strategi.
En bra företagskultur? Jättegärna, men det här kan väl HR ta hand om?
Så kan det låta i ledningsrummen och bland chefer. Har de rätt eller har de fel? För även om företagskultur verkligen är på tapeten, eller är det på väggen vi säger att kulturen är, ja, det blir ofta ett HR-projekt som tappas bort och inte leder till någonting i praktiken. Och med det tror vi att många missar hur affärskritisk företagskulturen faktiskt är. Och varför företagskultur inte är flum, det ska vi prata om idag.
Och det här är Health for Wealth. Och i över 6 år nu har vi poddat om hälsa och att må bra och göra bra på jobbet. Eftersom människor som mår bra just kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme. Och så behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Och av försnacket så vet jag att det här kommer som vanligt bli ett superintressant avsnitt, för att nu säger vi varmt välkommen till Tommy Lindström, beteendedesigner som driver företaget, jag vill säga Boom! Boom! Och du har också varit marknadschef inom Telia och Ericsson-koncernerna. Välkommen!
Tack så mycket, Ann-Sofie.
Jo, vi läste en artikel i tidningen Resumé där du skriver att en flumsyn på företagskultur sänker bolag. Och du menar att strategier föds ur kulturen, men att många missar det. Istället tror de att strategier, det är minsann ett skarpt verktyg, medan kulturen är någonting mjukt, underförstått och mindre viktigt. Vill du berätta lite mer?
Ja, men det gör jag gärna. Och jag skulle helst vilja börja någonstans med att utifrån de företagsledare som vi har hjälpt så brukar det dyka upp vad jag kallar myter. Jag skulle säga att det är framförallt 5 stycken. Och exempelvis om att kultur äter strategi till frukost. Och jag tycker det är... det tycker jag exempelvis inte stämmer.
Ja, men vad intressant, Tommy, för det har vi kallat ett av våra avsnitt. Såga på. Vad menar du med det?
Såga. Så elak ska jag inte vara. Men jag tror att det, för att kunna förklara det närmare behöver jag först definiera kultur så vi har en samsyn på det. Och då tar jag hjälp av professor Yuval Harari. Han har ju skrivit de här böckerna Sapiens och Homo Deus. Och enligt honom så var det kultur då som skilde oss från övriga arter och ja, men gjorde oss så här hiskligt framgångsrika som vi har blivit som art på jorden. Och närmare bestämt då kulturella historier, ja, men kring en gemensam tro som religion eller ideologi. Och de här gemensamma historierna, de har gjort att vi kunde samarbeta flexibelt med ett stort antal okända människor. Och det här, det kan ingen annan art.
Mm.
Ja, men djur, de tror inte på historier som vi helt enkelt. Och du kan exempelvis inte be en apa om att få en banan i utbyte mot obegränsat med bananer efter döden uppe i himlen. Så att ja, men hela det här med religion eller vetenskap, kapitalism, kommunism, hierarki, självstyre, allt det här är ja, men kulturella historier. Sanna för de som tror på den, och jag har ju min historia jag tror på. Och de här historierna, de gör det tydligt vad det är för värderingar som gäller och hur vi ska samarbeta. Och det här är liksom vad jag ser som grunden, men då behöver man ju också ta in det här i någon form av ja, men företagstänk då, för det kan ju kännas ändå lite abstrakt. Och då tänker jag att man kan se kultur som ja, men glasögon. Tänk dig att du och alla dina kollegor tar på er ett par glasögon med röda linser. Då kommer ni att se rött. Allt kommer bli rött. Ni kan inte se några andra färger. Och färgen är även in ja, men lite ism i de här glasögonen som kapitalism.
Mm.
Då kommer ni att se allt ur det perspektivet. Fri konkurrens, utbud, efterfrågan, kundnärhet. Och ni kan liksom inte ens tänka kommunism med planekonomi, femårsplaner och satta kvoter. Så det viktiga här är att förstå att kultur styr hur vi tänker, vad vi pratar om, hur vi beter oss. Och det styr då hur vi samarbetar på jobbet. Tänker vi oss på oss själva då? Eller är det framförallt verksamhetens bästa som går först? Ropar vi efter chefen eller löser vi problem på egen hand? Och den här kraftiga styrningen utav våra tankar och allt vi gör, det är det som gör kulturstyrning till så att det är ja, men hejlöst kraftigt verktyg för bolag som förstår att hantera det.
Men det där...
Nu, jag tänkte koppla tillbaka till den där...
Ja, men kom tillbaka. Ja, förlåt att jag bröt.
Ja, nej, ingen fara. Jag tänkte just den där myten av kultur äter strategi till frukost.
Mm.
Och det går ju inte. För att om någonting ska äta något annat, det förutsätter ju att det är två olika saker, eller
ah.
Ja, och men strategin är ju sprungen ur den kultur som den skapades i. Skapades den i en ledningsgrupp som har röda glasögon, ja, då är den ju rödfärgad.
Mm.
Så ledningsgruppen, de kan inte tänka utanför den kultur som råder i bolaget eller ledningsgruppen. Och det är ofta därför som man, ja men ibland byter man ut ledningsgruppen. Man vill ha in nya tankar helt enkelt. Men det finns ju också liksom risker med det här att se, tro på den här myten.
Mm. Men så som du beskriver det, jag tyckte verkligen om den här formuleringen, för att det ena ska kunna äta det andra måste de vara två olika saker. Men du menar att kultur och strategi är två olika saker som styr hur vi handlar?
Jag skulle vilja säga att kultur är allt. Kultur påverkar, strategierna föds ur kulturen.
Ja, men vad intressant. Om man då... Vi kan ju titta på några vanliga misstag som många gör när de jobbar med kultur. Kanske först innan vi kommer till ja, men hur ska man göra då?
Mm.
Och något som vi har skjutit prick på en del i den här podden är ju att jobba med värdeord. För vi tycker att det är ganska meningslöst.
Mm.
Någon gång så gjorde vi en skylt och delade i sociala medier där det stod att våra värdeord är feghet, elakhet och ja, någonting till. För att, vi menar att om man vänder på de här vanliga värdeorden som kan vara respekt och det kan vara passion och det kan vara ja, alla möjliga saker hämtade ur liksom tio Guds bud eller vad som helst som är någon slags rättesnöre för människor. Och så vänder vi på dem. Ja, men om vi inte kan vända på dem, då kan de inte heller guida oss i praktiken. Håller du med om det, Tommy?
Jag håller med 100%.
Mm. Ja, och jag tänker där att jag tänker, kan det vara så att om man jobbar med dem på rätt sätt, jag tänker att om vi är en startup som ska ut och vad heter det? Vi ska vara liksom normbrytande, vi ska göra massa nya saker. Kan vi ha hjälp av att ha jobbat med värderingar på ett bra sätt om de hjälper mig när jag sitter i ett möte och ska vara extra modig till exempel? Om vi säger att vi då har mod, nytänkande, banbrytande till exempel. Finns det en möjlighet att ha värdeord som faktiskt guidar oss, och hur skulle man behöva jobba med dem då?
Jag skulle vilja svara genom att liksom backa tillbaka till företagskultur, vad man använder den och vad egentligen verksamhet handlar om. Verksamhet handlar ju om att man har någon idé och så vill man att människor ska kunna hjälpas åt för att genomföra den idén. Och för att det ska då ske på ett bra sätt, framförallt när det blir fler människor i den där organisationen, det är i grunden att belöna rätt beteende och tillrättavisa fel. Det är någonstans grunden. Och där brukar jag säga att behandla medarbetarna som hundar. Ge dem en massa kärlek, var tydlig och ge dem beröm när det blir bra och tillrättavisa dem när det blir mindre bra.
Kan man klättra från hundpositionen om man vill vara med i ledningen en dag?
Leader of the pack.
Ja. Nej, men någonstans är det så enkelt. Och det som gör det knepigt sen då, det är ju att klura ut vad är rätt beteende för just vår verksamhet. Det är ju där det börjar bli knepigt. Så vad går verksamheten ut på? Ta SAS under 80-talet. Där blev du belönad om du la 20 minuter extra på att göra en kund nöjd. För Janne Karlsson, han visste det. Att sannolikheten att en kund ska köpa en ny svindyr biljett, den ökar markant om de är nöjda. Av den anledningen att det var ju inte de här resenärerna som själva betalade biljetterna. Jag reste till Syrien för ett tillfälle och betalade 15 000. Hejdlöst mycket pengar. Men jag betalade inte själv. Så att det som fick mig att då välja SAS, det var ju, ja men herregud, jag får lite mer, de är lite trevligare och sådär. Så att där var ju det.
Och Tommy, får jag skjuta in där, kanske också att du kunde då argumentera för den som betalade, alltså din chef eller din ekonomiansvariga, att det här hjälper mig att jobba bättre.
Så där var det väldigt tydligt. Han drev ju sina, de kallade det för skrattkurser eller leendekurser och så, men det var ju mycket mer. Det var ju det här att få medarbetarna att själva veta vad det var som gällde, så att de på egen hand skulle fatta de här rätt besluten kring att resenärerna, det är de som är viktigast, att de blir nöjda, gör dem nöjda. Men skulle du göra då samma sak på Ryanair idag? Lägga 20 minuter på en för att göra någon kund lycklig där. Då skulle du antagligen få sparken.
Just det.
För att där är en helt annan sak som handlar om. Utan där är det ju processeffektivitet. De ska vara jätteduktiga på att bara köra igenom så många som möjligt. Flyget ska gå i tid. Så att exakt samma position på två olika verksamheter kan då kräva helt olika beteenden. Och det är det här som är det knepiga att hitta. Och det är... Man måste ju helt enkelt ner i verksamheten, förstå affären och koppla ihop den. Så att, och det är här de här, nu tillbaka till din fråga liksom, det är här styrverktygen kommer in. Affärsidé, vision, syfte, mission, värdeord, historia, myter, rollbeskrivningar, mandat och även när man tittar lönesystem, förebilder och statusmarkörer. Det är liksom allt det här som jag nämnde, det är bara verktyg. Och här ingår även då värdeorden. Det är bara verktyg. Man behöver inget av det här. Du behöver ingen affärsidé om du är ett företag på två personer. Och ni är schysst överens om att det här håller vi på med och ni gör det jättebra. Då behöver ni inte skriva ner någon affärsidé ens. Så att grejen är att de här verktygen kan vara jättebra om de används rätt. Och att de också synkar med varandra. Och bottnar i liksom affärsverksamheten. Och då är liksom hela syftet med de här verktygen att förtydliga kulturen och göra det riktigt tydligt vad rätt beteende är. Hur ska man göra för att göra rätt? Och sen förhoppningsvis bli belönad för det.
Det är så många delar i det här. Nu, om vi tar SAS och Ryanair som exempel, så har ju de båda väldigt tydliga, de har kulturer som gynnar den typ av verksamhet de driver. Min förväntan på Ryanair är ju inte att någon ska lägga 20 minuter extra på mig. Men jag tänker att den här strukturen, alltså om jag har med mig, när det är mycket att göra, så ska jag fortfarande ha en kultur av att hjälpa mina resenärer när jag är på SAS lite extra. Jag tänker den här strukturen som de här 20 minuterna på ett sätt är, de hjälper ju mig att vårda den här kulturen. Alltså jag vet att jag kan lägga 20 minuter extra. Det finns någon hotellkedja också som har en liten extra peng hos varje medarbetare som de kan välja att spendera på olika gäster. Där förstärker ju strukturen den kultur som vi behöver. Och när du beskriver det så blir det ju så tydligt att du vänder ju på det på kuttingen och säger att ja, men alla de här sakerna vi har, våra lönekriterier till exempel, rollbeskrivningar, de är där för att förstärka med liksom struktur, den kultur som vi behöver ha för att nå vår liksom verksamhetsmål på något sätt.
Exakt så.
Men sen tycker jag det är tydligt också att det här med dilemman är ett mycket bättre verktyg för att belysa och synliggöra en kultur, antingen den vi inte vill ha eller den vi vill ha, än värdeord. För värdeord går inte att ifrågasätta. Så jag läste en artikel, eller du var i polemik med en känd byrå häromsistens i Resumé, Tommy, och då sa du, ja men ni jobbar med snällhetskultur, sa du och riktade dig till den här byrån. Men vad betyder det i praktiken? Om en kund kommer och säger att de vill inte betala sin faktura, ska du då vara snäll mot kunden? Eller ska du vara snäll mot chefen? Eller ska du vara snäll mot samhället? Alltså, vi behöver ju guida varandra när vi hamnar i dilemman. För respektfulla och nytänkande, ja det vill vi väl alla vara lite hela tiden. Och det där kanske inte var en fråga, men vad säger du om dilemmat som verktyg här för att både hitta den kultur vi faktiskt har och den vi skulle vilja ha?
Jag tänker att vi var inne på det tidigare, att det här är ju bara liksom verktyg för att hjälpa folk att göra rätt. Och det är oroande om det är som så att på min arbetsplats, då behöver jag hjälp för att vara hygglig mot andra. Det ska ju inte någon behöva säga till mig, så alla de här att visa respekt och vara snäll och så vidare. Ja, men det är väl klart. Det ingår ju liksom på något sätt att vara människa på eller anställd på ett företag och umgås med andra.
Ja, fast får jag utmana där? Om vi har en grupp säljare, vi är 10 stycken och vi har tydligt satta mål i siffror, budgetar och vad vi ska göra inom ett visst tidsintervall, alltså hur mycket vi ska sälja för. Och vi har också en metod som vi förväntas hålla oss till. Och så får vi alla dela på en bonus. Bonusen är begränsad. Den som gör bäst, alltså säljer mest, får mest av den. Då kommer ju det leda till ett beteende där vi konkurrerar med varandra. Om vi istället säger att den här bonusen får alla lika mycket av om vi gemensamt har nått ett visst mål, ja, då kommer vi vara mycket mer benägna att samarbeta.
Ja, absolut.
Så det finns...
Jag tycker inte det är ett motsatsförhållande med det här att det står inte emot att de kan ju för den sakens skull ha med sig hyfs och vett att ja, men det är klart att man är schysst mot varandra. Men sen, det är klart, slänger du in ett styrverktyg, exempelvis som pengar, lönbonus, det är ett otroligt kraftfullt styrverktyg. Och det är det som är det negativa med det. Det är så himla effektivt att det blir övereffektivt. Det hjälper liksom inte om vd står och säger att vi ska vara nära kunden, det är de som är viktigast för oss, och så styr man säljarna på att det är faktiskt sist. Hur många affärer du tagit hem den här månaden, ja, men det är klart att man kommer kränga så mycket man kan. Så jag är med dig där, och du berör också den viktiga saken, det är att ja, men det är två olika styrverktyg. Styr på individuella, så att liksom individuella mål, eller styr på gemensamma. Det kommer skapa helt olika beteenden. Så det är styrverktygen snarare som kan styra fel. Och det här, du nämner då styrverktyg som är avgörande för verksamheten. De gör skillnad för verksamheten. Snällhet tycker inte jag gör någon skillnad för verksamheten. Och därtill, inte någon avgörande skillnad ska jag säga. Och därtill så är det otydligt. Men vem ska man vara snäll mot när det är motsatsförhållanden, att en kund inte vill betala fakturan. Ska man då säga det, men det är okej, betala nästa gång? Eller ska man vara snäll mot företaget och värna det?
Mm. Ja, men exakt. Så om man jobbar med värdeord, vilket vi då tycker är kanske inte det bästa sättet att skapa en kultur. För det är ju snarare att jobba med att förstärka de beteenden vi vill se. Men om man jobbar med sådana här värdeord kanske man snarare skulle formulera dem som dilemman. Att, ja, vem är det du ska vara snäll mot? Jo, det kanske är att vi ska vara snälla mot varandra så att vi orkar leverera. Att vi har kraft att vara kreativa och innovativa. Och då är det ju väldigt tydligt att det är riktat inåt. Utåt ska vi leverera det vi ska, men vi ska vara otroligt tuffa när det gäller att ta betalt, till exempel.
Mm. Ja. Ja, man kan ju absolut sätta andra etiketter på dem. Och det här, just begreppet värdeord har ju fått en så dålig klang, så att det är ett skäl i sig att göra det.
Mm. Och vi sa i inledningen här lite raljerande, därför att vi vill återkomma till just det att, ja, men jättebra, det är klart vi ska ha en bra företagskultur, men det här får ju HR ta hand om. Och en trend är ju att det finns mycket mer titlar som nu heter People and Culture. Så då har man också titelbenämnt liksom HR, alltså People and Culture Lead. Och jag menar, allt vi har pratat om hittills, och jag tror att de flesta håller med, så är ju kulturen absolut inte någonting som kan bäras av en avdelning. Så att det här med att låta HR göra något trevligt av det hela, var du också inne på i artikeln. Nu det känns som att det liksom, vi lägger svaret i munnen på det, att, men så ska man inte göra. Men hur, vad blir liksom problemet, och hur skulle man då egentligen göra om man känner att, men vi behöver faktiskt en kulturförflyttning i organisationen?
Ja, till att börja med så behöver man väl komma underfund med att det är en kulturförflyttning man egentligen behöver. Och någonstans så ska ju det bottna i vad det är för problem man vill lösa. Och ofta så är ju vi, ska jag säga, människor, vi är benägna att kasta oss på lösningen det första vi gör. Så är det som så att man är en, ja, vi säger en reklambyrå, då är det alltid en reklamlösning som är det bästa. Är man en organisationskonsult, ja, men då är det kanske kulturen man tar till. Så att nummer ett, klura ut, ja, men vad är det för problem? Gräva ordentligt djupt i det. Det första man kommer få se, det är troligtvis bara, vad ska jag säga, symptom på ett underliggande problem. Men liksom förstå, men vilka drabbas, på vilka sätt, när, hur, vad är affärsvärdet av det här? Och liksom någon form av konsekvenskedja. Då brukar man hitta, och därefter fundera på, okej, är det här verkligen ett kulturproblem? Är det? Visst, kultur handlar ju allt om mer eller mindre, men är det där vi ska gräva? Och då skulle jag vilja koppla tillbaka till det här att när man tänker att strategi äter kultur till frukost, då, och tänker att det är separata delar, då går man lite vilse kring det där och tror att alla problem med förändringar handlar om just den där krocken. Och det behöver det inte vara. Ja, men låt mig ta ett exempel. Ett företag som vi hjälpte, de mötte jättestort motstånd när de skulle digitalisera. Det blev bråk mellan avdelningar, liksom missnöje och, ja, men mycket tjafs liksom. Och de tänkte att jaha, nu har vi en sån här krock igen liksom. Våra strategi krockar med kulturen där. Men det vi upptäckte som var det egentligen centrala, det var att det handlade om att de, ja, men seniora medarbetarna, de hade tidigare haft riktigt hög status i verksamheten. Alla kom till dem och frågade. Och nu så förlorar ju de statusen, för helt plötsligt så skulle alla gå till de här systemadministratörerna. Och det är ju inte konstigt då att man känner att fasen, det här är inte roligt längre. Mm. Man surnar ihop. Mm. Man har varit liksom kung och nu är det någon finne 18-åring, nu tar jag i lite grann, som sitter där och talar om vad man ska fylla i för saker här och där.
Så plötsligt blev systemadministratörerna i någon mån ledare för den här digitaliseringen, och det var inte så det var tänkt, och där blev det knasigt, eller?
jag vill inte säga att de blev ledare för det, men för de här seniora medarbetare som tidigare hade haft status, så blev ju upplevelsen att ja, men de var inte relevanta längre. Utan nu skulle de snarare lyssna på de här som de kanske upplevde sig som finniga tonåringar som talade om för mig vad jag ska göra.
Och hur löste ni det, eller hur jobbade ni med det?
Jag skulle vilja backa det så att som jag hade velat göra, tror jag, om jag hade varit den ledningen från början. Det är liksom att jag vill tänka lite grann som en beteendedesigner, att till att börja med ta reda på varför de som man vill förändra, varför de gör som de gör och varför de känner som de känner på något sätt. Och i det här fallet, då kunde ju ledningen ha bjudit in dem redan innan de började tänka på att ta fram system, utan ta in dem i diskussionen och säga att ja, den här digitaliseringen, alla företag går liksom, det är den vägen vi alla ska vandra. Och nu vill vi ha er hjälp, för det är ni som faktiskt har kunskapen. Det är er kunskap som vi ska jobba med. Det är det som kommer vara förutsättningarna för det här systemet. Och låta dem vara med och påverka. Och även höja deras kunskap under den här arbetet med systemet, så att de på något sätt också är lite experter. Mm. Så att deras kunskap förblir relevant, de får behålla statusen och också att de har någon form av mandat vad det gäller det där systemet. Att de inte bara blir slavar under att fylla i någon app hit och dit, utan att de får vara med. Mm. Då kommer de i större utsträckning uppleva sig mycket mer värdefulla och tycka att det är okej med den här förändringen.
Just det. Man brukar prata, eller vi som har pratat om OBM, Organizational Behavior Management, i flera avsnitt, och då finns ju de här förändringens 4F, och då börjar man ju med färdriktning. Mm. Att faktiskt prata om varför en förändring eller förbättring är angelägen och vad den liksom, vad vi önskar att den ska leda till. Och har man missat det steget, Tommy, sitter man liksom fast i en dålig sits då? Eller hur kan man, det verkar svårt att backa från där.
Nej, det går väl alltid att klura ut. Det är väl alltid bra att få insikter även om det senaste laget.
Mm.
Det är jättevärdefullt. De bara, jaha, nu. Eller det kan ju vara att färdriktningen förändras under resans gång. Det vet man inte. Mm. Men det här att förstå varför folk gör som de gör och hur de känner inför saker och ting, det är ännu viktigare.
Mm.
För att det kommer kanske påverka färdriktningen.
Jag tänker på att man kan beskriva kultur som liksom summan av de beteenden som vi utför. Alltså om jag kommer in så är det, jag kan ju inte se på dig vilken kultur, men jag kan ju höra om jag hör vad som görs och sägs. Kan du liksom hålla med om det, att det är summan av de beteenden som faktiskt görs? Det kan stå vara snäll, vara modig, men om det inte är så vi är, då är inte det den kulturen vi har, utan det är så som vi beter oss mot varandra.
Ja, jag tycker att det är en del av det man bör tänka på när man jobbar med kultur. Men även det här, jag var inne på Yuval Harari i början, att ja, men vad är kultur egentligen? Jo, men det är ju någon form av historia, någonting vi tror på. Så att den är ju oerhört viktig att förstå. Vad är det för historia som gäller här? För i historien så ligger våra värderingar. Och det är det som styr de här beteendena som du nämner. Och så finns det också ett tredje element. Det är, jag ska säga, uttryck. Det är exempelvis, ja, men hur ser man att någon har status här? Är det den som har längst hår eller störst kontor? Vilket språk använder man? Vad firar man? När firar man? Ja, men alla de här sakerna, uttryck. Så att får du ihop
de här tre delarna. Men det är också beteenden där du beskriver. Tänker jag, att det är ju hur vi firar i beteenden, men sen också sånt som är mer statiskt, liksom att ja, jag har långt hår till exempel, vilket i och för sig, ja, typ av beteende för att få det, men lite det här med att det är saker vi gör, men där under så ligger ju, jag kan ju anpassa mig till exempel och bete mig på ett sätt, men om jag inte skriver under på den historien och de värderingarna, det kommer ju skava enormt invärtes hos mig.
Ja, absolut, ja. Jag skulle vilja trycka in ändå det här med när man firar saker och ting. För man firar ju inte precis hela tiden. Men det är även titlar och som exempel på, ja, vad, har man en hierarki att titta, då förstår man ju att det här är en organisation som hierarki gäller. Mm. Finns det, ja, inga titlar alls, ja, men då eftersträvar man någonting annat. Så att, ja, men där tycker jag uttrycker det som är värdefullt att förstå om man ser de här tre delarna lite separat i kultur. Det är det att man kan klura ut, ja, men vad är problemet här? Mm. Mm. Är problemet att, ja, men folk blir upprörda på det här kontoret för att vi har ett gäng unga killar som kommer in i skinnvästar och ser ut som att de är farliga. Ja, men då är det kanske att det här, ja, men det är bara unga killar som ska vara lite coola. Problemet är att de bär de här skinnvästarna som skapar jobbiga associationer. Mm. Då är det kanske inte då handlar det inte om att vi inte har en gemensam historia eller tro här som värderingar.
Nej,
men är det som så att det handlar om att vi driver en kyrka och så kommer det någon till den här kyrkan med en helt annan tro och börjar röja runt, och då har vi ett större problem, för då har vi liksom en kulturkrock på nivån, vi tror inte på samma historia. Den är ju, ja, men det är våran självbild. Mm. Och självbilden ändrar vi inte första taget. Vi kan ta på oss en väst. Det kan vi tänka oss. Men att ändra självbilden och värderingarna och den här gemensamma historien, det är mycket svårare. Så att det är ett sätt att faktiskt få en förståelse för var kan problematiken finnas.
Ja, men det där blev jättetydligt för mig det här, att det är hur vi beter oss mot varandra, det är vilken berättelse vi har enats om gäller för oss, och sen är det de här liksom uttrycken. Och jag tänker att i många fall när man börjar prata om kulturen så är det ju antingen för att man, oj vilken fantastisk bra kultur vi har, och så lyckas man kanske beskriva det här, men ganska ofta så vill man ha en kultur förflyttning. Mm. Och där jag kommer in och när jag jobbar med de här frågorna, så är det ju att man vill ha en kulturförflyttning. Det är inte nödvändigtvis så att det är åt pipsvängen, men däremot så kanske man identifierat att vi är väldigt turbulenta tider, vi behöver vara mer innovativa och vi behöver göra en förflyttning i kulturen. Hur hänger det här ihop med, alltså, kulturstyrning? Hur går det till?
Ja, jag svarade ju inte fullt ut på den frågan innan, och
nej, du fortsätter, men jag, så kan
men, du lägga men, på. Men jag tänker ändå att, ja, men man måste förstå problemet. Vad är problemet? Ja. Okej, säg att men vi upplever att vi har inte den kulturen som vi vill ha. Ja, då behöver man ju då klura ut vad vill vi ha för kultur. Och sen titta på hur ser vår kultur ut idag och se diskrepansen däremellan. Så att troligtvis är det massa bra saker i den kulturen man har idag som man vill värna. Mm. Och då vore det jättedumt att bara kasta ut den, utan ja, men det här vill vi värna och det här vill vi kanske, vissa saker vill vi kanske förstärka ännu mer, för det har funkat så himla bra. Men vi ser också att vi behöver börja bete oss på ett annat sätt för att framtiden ser annorlunda ut. Då bör man titta på, ja, men hur kan vi slicea in de bitarna också i den kulturen vi har. Så att det handlar någonstans om att förstå, vad har vi idag, vad vill vi göra med det, och förstå vad behöver vi lägga till.
Ja, eller förändra. För jag tänker att det du säger är att man måste göra ett arbete och analysera, var är vi idag, vilka glasögon har vi på oss idag, vad leder det till för beteenden. Du sa att vi hoppar alldeles för snabbt på lösningen, och då kan man ju se ett sånt skräckscenario som att kanske en ledning upplever att här har vi gjort en jättebra strategi, men folk gör inte som vi har tänkt. Mm. Och då tar vi in HR och så skapar vi en kick-off och så lanserar vi några värdeord. Och i och med att det då står innovation överallt tapetserat på väggarna, japp, nu ska vi bli innovativa. Mm. Men det du säger är, nej, vi behöver stanna upp, inte hoppa på lösningen, utan att istället analysera, vad har vi för världsbild idag? Vad är det som styr oss? Hur belönar vi och bekräftar beteenden? Vad är det som blir belönat i den här organisationen? Mm. Och därefter se hur vi då kan styra beteende. För det är det du säger, att kulturstyrning är ju att styra beteenden, eller hur?
Ja, för det är beteenden som skapar och löser allt. Utan beteende så har vi liksom inte människan. Mm. Vi är ju våra beteenden.
Jag tänker att jag började nämna de här fyra F:en för förändring. Vi kan väl nämna de övriga tre som jag inte nämnde. För färdriktningen innebär ju då att man behöver se till att alla har mål och vision klara för sig. Så alla förstår vad som händer och varför. Och det kan vi koppla till den här situationen du nämnde, Tommy, med ledarna som kände sig överkörda och berövade sin status när man digitaliserade. Om de hade spelats in tidigare och fått påverka och köpt in på visionen, ja, då hade ju de känt sig delaktiga i det här och också kunnat lätt i det. Och då hade de väl antagligen haft lättare att kunna säga, ja, men jag kan inte det här systemet, men jag kan vår verksamhet och jag kan det här med att leda människor. Men andra F:et då, det är färdigheter, att se till att alla faktiskt har, alltså alla kan göra det som krävs. Alltså det här att alla inte ska behöva springa till systemadministratörerna, utan man kanske har en utbildning eller liknande. Tredje F:et är förutsättningar. Och det här tycker jag är intressant, Tommy. Så fort man förändrar någonting, ja, då ska man göra någonting nytt. Då behöver man ju ta bort något. Eftersom vi får ju inte mer tid i tillvaron. Förutsättning kan ju vara just att ta tid att göra det nya. Och sen den fjärde, det är de här förstärkarna. Att vi har ett konsekvenssystem på plats, att vi belönar de beteenden vi vill se och rättar till när det inte blir som vi har tänkt. De är ju ganska bra att ha med sig, men det här med att jobba med kultur, det inser man ju varenda gång vi är inne och skrapar på det. Det är också ganska stort. Kan det kännas som att man tar sig vatten över huvudet ibland, Tommy, eller?
Det känner jag varje dag.
Hur vet du att du har lyckats när du är ute och hjälper kunder? Hur vet du att du och ni har lyckats i ett sånt här projekt?
Ett exempel är att när vi följer upp kanske ett år efteråt, då ser vi att de har fortsatt att jobba med det här, att det inte blev någon form av konsultrapport. Vi jobbar ofta med ledningsgrupper i workshopform. Vi har kanske kört 5 heldagars workshoppar och där man gör saker och ting emellan. Men, och det där sätts ju ner någon form av gemensamt dokument, samsynen som man har landat i då. Men det är lätt att det blir liggande. Och så tycker man att, ja, men nu är ledningsgruppen nöjd, vi har gjort vårt jobb. Men det är där det börjar. Och när jag tycker att vi har lyckats, det är till att börja med steg ett. De tar det vidare. Det vi har talat om tillsammans, så här kan ni göra, det gör de faktiskt. Mm. Och gärna att de gör mer, de börjar tänka och driva på egen hand. Och sen naturligtvis, i slutändan titta på, ja, men vad gav det här i mer av, skulle det vara exempelvis en säljkultur som ska utvecklas, gav det mer försäljning ett år senare? Eller har man ett företag där det har varit bråkigt och tjafsigt? Ja, men hur ser medarbetarna undersökt? Ja, men titta, de har ju blivit mycket bättre. De är ju skitnöjda nu. Mm. Fine. Mm. Så att det är väl de två tecknen. Steg ett, ingen konsultrapport bara, utan det blev någonting som de faktiskt jobbar med. Steg två, okej, gav det ett mätbart resultat utav den förbättring vi ville se?
Mm. Det kändes ju tryggt att du kunde förklara det så tydligt efter att vi har varit ute och svävat här. För det är ju ett stort område. Mm. Och jag såg ett citat av dig också. Att börja med verktyget är som att ställa hästen bakom vagnen. Jag antar att det är att vi då ofta hoppar på lösningen, som du sa. Vi behöver analysera oss själva och var vi befinner oss först. Och sen behöver vi få till en förändring av våra beteenden i praktiken. Och sen också, precis som allt annat, behöver vi väl sätta konkreta mål som vi kan följa upp och utvärdera.
Ja.
Så plötsligt kändes det här helt hanterbart.
Ja, ja, men jag tänker också att förändra beteenden är ju så fruktansvärt jobbigt. Alltså annars, det är ju jättejobbigt. Och där kan jag tänka själv att jag, om jag bara går till mig själv, om jag ska förändra någonting, så behöver jag lite strukturstöd för att förändra ett beteende. Jag måste bli, det kan, i många fall skulle jag säga att det kan handla om en post-it-lapp som är väl placerad. Men framförallt så är det ju, om jag och Boel ska förändra någonting som vi gör i podden, är ju Boels Också när man tittar liksom på OBM, att det är ju att rigga för det här nya beteendet, men absolut viktigast, alltså den här förstärkningen som jag får socialt kring mig. Du, vi har ju bestämt att vi ska ställa fler frågor i möten, och nu gjorde ju du det. Alltså jag tänker att vi förkastar ju inte vagnen på något sätt, men vi måste ju rusta hästen, så att säga.
Ja, och där är du inne på nu. Vi har liksom gått ifrån väldigt hög analysstrateginivå till att du är nere på, ja, men i möten till exempel. Mm. Ja, men då kanske man ska ha, vad var det du sa där, att man tyckte var viktigt i möten, att man
ställa mycket frågor.
Ja, men då kanske man ska ha som en stå, om det nu är så avgörande för verksamheten att man ska ställa mycket frågor, då ska ju det genomsyra allt. Och då kanske det ska vara en stående punkt på mötena inledningsvis. Okej, vi ska ställa mycket frågor så att vi inte glömmer det. Avslutningsvis i mötet, okej, ställde vi mycket frågor?
Ja.
För då börjar du få in det här i verksamheten. Mm. Väldigt konkret. Och så här handlar det då om alla beteenden. De måste konkret in i verksamheten. Och därför det blir så trickigt. Man kan inte vara det här allt. Man kan inte vara snäll och omhändertagen. Listan blir för lång.
Mm. Mm.
Man måste klara av att välja bort det som, nej, men det där klarar faktiskt medarbetarna av ändå. De klarar av att vara schyssta mot varandra och visa respekt. Men de här grejerna är så avgörande för att vi ska nå framgång i vår verksamhet, att det måste vi verkligen trycka på.
Mm.
Från hög strateginivå ner till, som du säger, möten och rollbeskrivningar.
Ja, men det är ju jättebra att välja jättebra. Bort. Mm. För vi kan inte göra allt. Dygnet har bara 24 timmar att fokusera. Mm. Och att det här med att ställa fler frågor, om vi tycker att det kanske är det som gör att vi blir mer innovativa. Vi ifrågasätter,
ja,
vi borrar vidare. Ja. Att det då står i våra mötesdokument. Så att ingen kan förhandla bort det.
Ja.
Men det blir strukturen, stötta kulturen. Och jag tänker också att ibland kan det vara en lång lista. Men jag vet ju till exempel att om jag ska ställa, alltså jag tänker också på tillbaka till någonting som hälsa till exempel. Om jag behöver förändra allting, så brukar det vara så här att, ja, börjar jag med sömnen, så kommer det liksom i sin tur ge kraft. Om jag börjar ställa mycket frågor, då kommer Boel märka att jag är intresserad av henne. Hon kommer kanske uppleva mig som snällare och mer, alltså psykologiskt trygghet ökar organisationen. Att liksom titta, vad händer om vi börjar med det här? Vad händer om vi börjar med det här? Så att det inte blir övermäktigt om vi ser att mycket vi behöver förändra. Ja, det är super. Vi har varit abstrakta och konkreta, tycker jag, idag. Mm.
Jag skulle vilja lägga till en grej kring förändring. Får jag det?
Ja. Mm.
Kör.
Ja, för det är ju så här att många förändringar leder faktiskt till försämringar. Det går inte att sticka under stol med det. Det är liksom dåliga tider och så vidare. Och då gäller det att ledningen är öppen med det här och inte hymlar. För det skapar bara spekulationer och missnöje kring det. Och så hjälper det otroligt mycket om ledningen då kan gå i främsta ledet och ta liksom sin del av smällen. Ja, men istället för att göra som, ja, men jag läste på flygtorget.se, och det här var under pandemin. Och där stod det att Petter Stordalens bolag Sunclass Airlines, de hade fått anställda gå med på att sänka lönerna med 20%. Och det var, ja, men det var jättebra. Det kanske krävdes för företagets överlevnad under de här svåra tiderna. Men det som fick mig att liksom höja på ögonbrynen, det var liksom stycket där det stod: förhandlingar pågår i nuläget om att också ledningen ska ta en motsvarande lönesänkning.
Oj, det ska inte ens behöva förhandlas om.
Nej, och då är det ju faktiskt väldigt svårt att behålla solidaritet i företaget och en god stämning mellan medarbetarna. Så att hur ledningen agerar, de måste vara förebilder.
Mm. Ja, absolut. Bra sagt.
Och ledningen och alla dessa mer eller mindre medvetna informella ledare, tänker jag, ute i organisationen. Om Boel liksom är den här tuppen i gänget och hon inte gör det vi har sagt, då kommer det ju liksom påverka mycket. Mm. Ja, super. Vilket konkret exempel som verkligen, ja. Ja. Tack så jättemycket, Tommy. Det känns som att vi, som vanligt, det brukar vara ett kvitto på ett bra samtal när vi känner att det finns så mycket mer att prata om. Men det känns som att vi har berört mycket, både vitt och brett och högt och lågt vad gäller kultur.
Ja.
Ja, men det tycker jag med. Jag tycker det var jättespännande. Även om jag har ett gäng fler myter på min lista. Men det får vi ta en annan gång.
Ja, så är det.
Ja, det kanske,
så är det. Välja och välja bort. jättefint samtal, och jag tycker också att vi har väl kommit fram till, apropå den inledande frågan vi ställde, bu eller bä. Absolut bä för företagskultur, men vi ska vara medvetna om att det inte är helt enkelt. Och i och med det så kanske vi förhoppningsvis kommer bort från plattityder och meningslösa värdeord på väggarna, och att ledningsgrupper och andra i organisationen börjar på en äkta reflektion, för det är det som brukar ge verklig förändring. Tack för det här samtalet. Vår samarbetspartner motivation.se har många intressanta artiklar om just företagskultur. Idag, eller den här veckan, har vi valt en som handlar om att kulturen alltid vinner över strategin. Och här får vi väl smälla motivation på fingrarna och säga, tänk om, det är samma sak. Hur som helst är artikeln intressant. Det finns ett exempel där från den amerikanska skokedjan Zappos, som är kända om man är intresserad av företagskultur. Vi länkar till den här artikeln från inlägget som du har i din poddapp.
Och jag gillar ju att avsluta med Seth Godins citat om kultur. People like us do things like this. Vare sig man tycker att det är rätt eller inte. Och med det så tackar vi Tommy, och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och som alltid Agda Media för den här produktionen. Prata jättegärna kultur med oss på LinkedIn. Kommentera gärna våra inlägg där, och så hoppas vi att ni lyssnar in om en vecka igen. Må så gott. Hej då.
Hej då.
Tack och hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.